I Faderns, Sohnes och den helige Andes namn, mina kära kristtrogna. Som vi alla vet finns det ju många väsentliga skillnader mellan å ena sidan katolska läran och å andra sidan protestantismen. Ni bortser från faktumet att protestantismen i sig själv är ingen enhet utan splittrat i många grupper och grenar som lutheraner, kalvinister, pingstvänner, baptister, mennonitter och så vidare och så vidare. Och som alla har sin egen läran. Bortsett från detta finns det också vissa gemensamma punkter som skiljer sig från den katolska läran. Så förkastar protestanterna sakramenten som verksamma nådemedel. De förkastar prästenskapet. De tror inte på själselden. Och de tror absolut inte att det i himlen skulle finnas helgon som kan be för oss. Och en av de mest radikala grenar i protestantismen är väl kalvinismen. Vilken tror att Gud godtyckligt bestämmer, predestinerar vissa människor till himlen och andra till helvetet. Och detta beslut är det oåterkalleligt. Det kan inte ändras. Har Gud bestämt, då hamnar i helvetet. Då är det så. Och en människan som är predestinerad till helvetet kan göra det han vill. Gud har bestämt det. Det enda man kan göra att man kan se här, kanske finns det vissa tecken av predestination, vanligtvis hos kalvinisterna, ekonomisk framgång. Min kära troende, man kan undra hur det fanns och finns människor som är övertygade att kalvinismen är sanningen. Men sådana människor har funnits och finns fortfarande. En av dem som trodde på Calvins läran var Friedrich Emanuel Hurter. Han dog 1865. Han föddes i Schaffhausen i norra Schweiz, uppväxt som kalvinist och han gjorde även en stor karriär inom sin så kallad kyrka. Han blev president av det kalvinistiska konsistoriet i Schaffhausen, så det är ett slags biskop, protestantisk biskop. Han var också väldigt begåvad och en uppskattad predikant. Och naturligtvis var Friedrich Hurter helt övertygad att kalvinismen är sanningen, eller bättre sagt, han var nästan helt övertygad, ty i Friedrich Hutters religiösa liv fanns en mörk punkt. Trots hans protestantiska uppväxt, trots att han aldrig hade haft kontakt med katoliker och katolska tron, hade han alltid svårt att acceptera en punkt i protestantismen. Han hade alltid svårt att acceptera att protestantismen förkastar Jungfru Maria. Han kunde helt enkelt inte tro att Maria inte skulle vara i himlen, att hon inte skulle kunna lyssna på människornas böner, att hon inte skulle kunna gå i förbön för dem som ber henne om hjälp. Och genom som ett inre drift började Friedrich Hutter att hemligt be till Maria. Men detta skulle inte bli utan konsekvens. Snart påverkades hans predikningar och hans protestantiska åhörare började att bli skeptiska och krävde en förklaring om hans kalvinistiska rättrogenhet. Och nu insåg Hurter att han var tvungen att ta ställning. Han
avgick som kalvinisternas president och började studera den katolska tron. Och efter fyra år av studier gjorde han ett slutgiltigt beslut. Mot alla varningar av vänner och släktingar förklarade han sitt avstående från alla hedersposter som han fortfarande hade i Schaffhausen, kalvinister, och han avstod från sin lön som pastor som han fortfarande fick av den kalvinistiska församlingen. Han åkte till Rom och konverterade till kyrkan. Och hela sitt liv var Friedrich Hutter övertygad om att det var tack vare Jungfru Maria att han har fått den utomordentliga nåden att hitta sanningen i den katolska kyrkan. Men kära troende, Jungfru Marias makt, det är väl den mest påfallande punkten i dagens evangelium. Det var inte av någon slump att Jesus ville göra sitt första mirakel uttryckligen på sin moders begäran. Och dagens evangelium kan ge oss tre väsentliga punkter angående vördnaden till Jungfru Maria. Den första är, vi ser i evangeliet, att Maria intervenerar utan att någon skulle ha bett henne om hjälp. Hon såg att vinet hade tagit slut, och innan någon sa något tog hon initiativet. Detta brukar Maria faktiskt fortfarande göra åt alla som har någon devotion till henne. Så var Friedrich Hutter till exempel, han var inte alls medveten om att han inte var i Kristi kyrkan. Han var inte alls medveten om att han inte hade tillgång till syndernas förlåtelse i biktens sakrament. Han var inte medveten om att han inte hade tillgång till den heliga kommunionen och Jesu verkliga närvaro. Men den lilla vördnaden han hade till Maria var tillräcklig för henne att förmedla honom nåden till omvändelse. Ja, och sedan ser vi evangeliet, kan man faktiskt lite undra över Jesu bryska svar. Kvinna, vad har jag med det att göra? Och vad har jag med dig att göra? Min stund har inte kommit än. Det verkar brysk, men efteråt gör han miraklet ändå. Jag ser att det betyder att ibland kan det hända att man ber, men det verkar som att Gud inte svarar. Det kan även hända att man ber, men man bara får en dålig känsla och situationen även blir ännu värre. Men i sådana fall finns det bara en lösning. Strunta i dina känslor. Beakta inte all situationen som blir allt värre, utan bara fortsätt att be. Och ibland måste man faktiskt vänta ganska länge tills man får svar på sina böner. Men här är också två saker väsentliga. Det första är, fortsätter man trots allt att be, kommer Gud alltid slutligen ge något svar. Den andra är, skulle Gud inte svara på en gång utan dröjer att bönhöra, då kommer man slutligen alltid få desto mer. Och så var det också med Friedrich Hurter. Det var många år som han bad med Jungfru Maria, belönade hans tålamod på ett utomordentligt sätt. Och i evangeliet ser vi också just denna punkt i miraklets resultat. När värden sa det till brudgummen, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.
Det betyder att miraklet som Jesus gjorde i Kana på sin moder Marias begäran gjorde mer än förväntat. Och just detta brukar Maria göra med dem som har vördnat till henne. Nu har man någon vördnat till Maria, blir man aldrig besviken. Man får alltid mer än man förväntar. Så gav Friedrich Hutter upp sin karriär. Han gav upp sina vänner. Han gav upp sin lön för att följa Guds kallelse till den katolska kyrkan. Och resultatet, vad var resultatet? Var att han fick, förutom den fantastiska nåden att vara katolik och ha tillgång till bikten och den heliga kommunionen, han fick dessutom också en väldigt bra anställning i Graz. Han tjänade mycket pengar, var väldigt framgångsrik som autor, skrev många böcker. Han adlades slutligen och kallades nu Emanuel von Hurter, och hans son Hugo, som konverterade med honom, skulle bli präst, teologiprofessor och känd författare. Ja, så generös brukar Maria faktiskt alltid visa sig mot dem som hyser en äkta och uthållig vördnad mot henne i Faderns, Sonens, helige Andes namn.